Stellar navigation, grundläggande principer, norsk, publicerat 22 december 2022 av Svaru Official. Mari Svaru. Hej igen, jag är Mari Svaru. Först och främst vill jag tacka er alla för att ni abonnerade på min nya YouTube-kanal och också tacka er så mycket för all stötten deras. Det motiverar mig väldigt att kunna fortsätta med arbetet mitt. Här tar vi all denna information väldigt seriöst, och det att dela den är väldigt viktigt för mig och för oss. För den som har ögonen till att se, jag vet att temaet Stellar Navigation har blivit publicerat för av mina föregångare, men detta är mina ord, och idag refererar jag kun till de grundläggande principerna. Senare vill jag lage mer detaljerade videor om alla delarna som är involverade i det. Jag vill att er alla ska veta att mens jag är här ombord på stjärneskipet Tolika fortsätter jag utdannelsen min här, och tar personliga, praktiska klasser nästan varje dag med medlemmarna av manskapet hennes. Jag lär ting från högt anerkända medlemmar av detta manskapet, som matematik, ingenjörkunst och navigation med Saikra, hur man lager god mat med Athena Svaru, kampsport med Alia och Cassia, eller historie och politik, och lite av allt annat med dronning Alnim själv. Jag fortsätter med min utdannelse här, och en del av min hensikt med att upprätta denna YouTube-kanalen är att kunna dela med er alla det jag nyligen har sett eller vad jag ser i mitt dagliga studier och ämner här, samt rätt och slett dela mitt liv här ombord på en taigetiansk tung kruser. För taigetianere är stjärneskip inte bara midler och maskiner för transport, det är också skolor, eftersom det är en norm att alla de unga medlemmarna av denna civilisation ska ha tillgång till all kunskapen i hela kulturen, och de blir undervist i nästan allt, men alltid med respekt för studentens intresser, önskar och behov, med en mer praktisk tillnärmning till utdanning, och inte bara på ett teoretiskt nivå. Stellar navigering, grundläggande principer. Som jag förklarte i förra video, tolkar taigetianerna universet som ett höjdensitets, höjfrekvent väskelignende medium förutsett med intentionella harmoniska frekvenser, vid bruk av gravitationspulser, får vibrationen till att kondensera till stående bölger som därefter dannar partiklarna, som, när de kombineras, dannar alla solida objekter. Jag förklarte också hur var liten partikel har en unikt vibration, signatur och identitet genom hela universet. Vi har brukat väldigt kraftiga och avancerade datamaskiner, kan vi kartlägga dessa partiklarna till ett väldigt nöjaktigt nivå, även om det ville varit omöjligt att kartlägga var enkelt, är det inte nödvändigt eftersom genomsnittsvärdier kan ges till stora grupper av dem med nog nöjaktighet fördi de är sammankopplade på en precis matematisk måte, mellan dem och också med allt annat, slik att våra datamaskiner kan förutse och anticipera värdierna som någon specifika partikler må ha i ett gitt område där som behovet skulle uppstå. När du har ett utvidet kart, laget av partikelmatematiska värdier, över ett vilket som helst område, oavhängigt av hur stort eller lite, kallar vi det ett frekvenskart, och det är det stjärneskipen brukar till navigation, och vi brukar kun konventionella jordenliknande kart för närområden och kortdistansnavigation vid lave hastigheter. Det jag menar med konventionella jordenliknande kart är de som är baserat på tredimensionella koordinater som x, y och z eller som tvådimensionella kart, som är laget av papper. Datamaskinen på ett stjärneskip vill hålla all nödvändig information för interstellar navigation i frekvenskartformat, och det är mer än nog till att leda skipet till, hvor som helst, även om traditionella kart fortsatt blir brukt, men de är rätt och slett inte praktiska när de involverar väldigt stora avstander och hastigheter. När ett skip beveger sig i lav hastighet, brukar manskapet traditionella kart mesteparten av tiden, och när skipet reiser till en fjärn destination, brukar det huvudsakligt frekvenskart. I detta tillfälle kun brukar traditionella kart som en referens för de västne som oss alla, där inkluderat, företräcker att tänka i termer av här och där av avstånd, och inte tänka i termer av matematiska förhållanden mellan frekvenser. Vi kan se att ett stjärneskips manskap fortsatt brukar traditionella kart för att bevara lite av deras mentala hälsa och livserfaring, för när man reiser stora avstander, beveger inte ett stjärneskip sig med hastighet, uansett hastighet. Det egentligen gör är att hoppa från upprinnelsen till destinationen och inte att bevega sig från ett till ett annat. Den så kallade hyperspeed eller hyperrom-reisemodusen fungerar vid att veta det exakta frekvenskartet till destinationen och också veta det exakta frekvenskartet till avreisestedet. Som jag förklarade tidigare, har var partikel, och därför grupp av partiklar och plats i rummet, stora och små, en unik frekvens. Navigationsdatamaskinen vill lägga in den exakta frekvensen av kartet till den önskade destinationen i skipets motor, eller motorer, som därefter imiterar en slik frekvens och omger hela skipet i en högenergi-toroidal kokong. Vid att bruka principen om dominant frekvens, vill denna högenergi-kokongen som skipet är i, som imiterar den exakta frekvensen av destinationen, ändra vibrationen och de matematiska förhållanden för alla strukturer på skipet och allt i det, slik at de matcher de eksakte matematiske frekvensforholdene til destinasjonsstedet. Derfor vibrerer ikke skipet lenger i henhold til avreisestedet, men begynner å vibrere i henhold til destinasjonsstedet. Ved å bruke prinsippet om ikke-lokalitet, vil skipet ikke lenger eksistere på avreisestedet, og det vil plutselig eksistere på destinasjonen, ettersom det ikke lenger er vibrasjonskompatibelt med det første stedet som det er med det andre. Prinsippet om ikke-lokalitet sier at avstander og hastighet er like illusoriske som tid, og er kun en del av tolkningen av noen som har en opplevelse i fysiskhet, og ikke en iboende egenskap av universet som helhet sett fra det mest utvidede synspunktet. Tid, rom, avstand og hastighet er bare en illusjon. Uansett hvor overbevisende denne illusjonen måtte være fra synspunktet til den som opplever det. Dette navigasjonshoppet får folk til å kalle skip som er i stand til å gjøre dette jumpships eller beamships. Det finnes protokoller for skip for å kunne gå trygt inn i et eller annet planetarisk system. For eksempel må de forlate hoppemodus langt nok unna planeten til destinasjonen, og på forhånd erklært deres ankomststed til planetens romtrafikkontrollører, akkurat som en flyplass på jorden. Hvis et skip er stort og tungt, må det forlate hoppet sitt enda lenger unna, opp til en tredjedel av en astronomisk enhet. Det er den gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og solen i dette Sol-13-solarsystemet. Og fra det punktet for avreise, og til det trygt ankommer planetens bane, må skipet bevege seg sakte, under lyshastighet ved kun tradisjonell motorstyrke. En interessant fakta er at når et skip forlater sitt hopp, produserer det en forstyrrelse i feltet i rommet rundt dette området, og det produserer en burst av gammastråler. Burst er direkte proporsjonal med størrelsen og massen til stjerneskipet. Denne gammastrålebursten er en lett oppdagbar indikasjon på at et skip har forlatt hyperrommet, og den kan oppdages fra jorden med dagens teknologi. Denne forstyrrelsen i romfeltet der skipet forlot sitt hopp vil forbli der som en bølge etter et sjøskip som passerer i vannet. Tross alt er rommet vann i en høy vibrasjonstilstand, som jeg forklarte i min forrige video. Denne forstyrrelsen har også en spesifikk frekvens, og denne frekvensen matcher den fra avreisestedet. På samme måte, når et skip hopper inn i hyperrommet, vil det etterlate en midlertidig forstyrrelse i rommet på avreisestedet, som også matcher den tiltenkte destinasjonen. Så i noen sekunder kan et annet skip med godt justerte høyeffektsensorer vite hvor det andre skipet har gått, og navigasjonsdatamaskinen kan effektivt plotte for å følge det. Et annet grunnleggende navigasjonsprinsipp er det som kalles space shipping, som oversatt til norsk refererer til når et stjerneskip ikke hopper direkte til destinasjonen. Det forlater sitt hopp i dyprommet et øyeblikk før det hopper igjen inn i hyperrommet med en kurskorreksjon. Dette gjøres hovedsakelig for å fjerne den indikative frekvensbølgen et skip etterlater bak seg der det opprinnelig hoppet fra, hovedsakelig for å dekke sine spor, og det brukes for det meste som en kampmanøver. Den siste grunnleggende beskrivelsen for i dag vil være motorens drivsystem. Navigasjonsdatamaskinen på et stjerneskip vil ta den riktige frekvensen for destinasjonen fra sitt frekvenskart, og sende signalet til motorens primære kontrolldatamaskin som igjen vil instruere elektromagnetiske, eller noen ganger hydrauliske, servomotorer til å bevege det fysiske forholdet mellom de motroterende turbinene inn i hver motor. Forholdet mellom de bevegelige tromlene bestemmer utgangsfrekvensen til den elektromagnetiske plasmaen. Og denne frekvensen, når skipet blir immersert i et toroid, vil matche den eksistensielle frekvensen til destinasjonsstedet. Dette høyenergi-toroidet vil dannes når elektromagnetisk plasma blir utløst fra motoren eller motorene, da plasmaen holder en elektrisk polaritet og vil tendere til å gå til det motsatte som er plassert foran skipet. Denne enheten kalles en magnetisk samler, hvor skipets skrog selv og massive superledende kabler vil føre den høye elektriske strømmen fra plasma gjennom skipet og lede strømmen til strømmodulatornheten, og til slutt tilbake til motoren eller motorene for å bli resirkulert til mer elektromagnetisk plasma, og med dette dannes et fullstendig immersjonstoroid som omgir skipet. Dette fullstendig immersjons-elektromagnetiske toroidet er også det som genererer et skip sitt beskyttelsesskjold. Skipmotorer av denne typen er laget av flere lag med roterende tromler, fra 2 til 9 vanligvis, og avhengig av typen, en inn i den andre, omtrent som en løk. Hvert lag vil rotere i motsatt retning av hverandre, en med klokken, og den andre mot klokken, mens de er immersert i en spesiell høytemperatur superleder væske som hovedkomponent er beriket kvikksølv. Denne spesielle væsken fungerer også som intern smøring for hele motorens samling. Et skip, spesielt store, har også et stort antall gravitasjonsgenererende eller gravitasjonsmodulerende sekundære motorer. Små skip kan ha bare én av disse enhetene, selv om 3 er det vanligste lavere antallet. Større skip kan ha tusenvis av dem. Diametalblå sveriske objekter som vanligvis 3 meter i diameter, selv om størrelsen varierer avhengig av skipet. Disse enhetene laget av flere motroterende interne sfærer, som en løk, også fylt med den samme spesielle væsken motorene bruker, og bruker de samme fysiske prinsippene. Disse enhetene forvrenger og modulerer gravitasjonsfeltet rundt dem, og kansellerer eller forsterker det når datamaskinen instruerer dem om å gjøre det. Små skip kan bruke disse enhetene som sitt primære fremdriftsmiddel, og større skip bruker dem til å manøvrere mens de i fart eller for å motvirke gravitasjon når de nærmer seg dokkeområdet på overflaten av en planet. Vi vil gå mye mer i detalj etter hvert som vi går fremover. Dette bare de grunnleggende konseptene. Takk til dere alle for at dere her med meg. All min kjærlighet og en stor klem. Vi ses snart. Mari Svaru.